alltså Gabriel.
Mm.
Herb Albert alltså.
Ja, det är ju ingen nytt i det, eller?
Nej, men när man hör sånt här, man blir på så gott humör.
Ja, absolut.
Lite fredagskänsla.
Solen eller? Skiner.
Mm. Mm. Precis.
Vi har, jag tänkte säga, vi är inom fyra väggar.
Ja.
Ja.
Det stämmer.
Och varma, mätta.
Ja, ja. Ja, det har du rätt i. Ja. Det ska man inte ta för givet.
Nej, det ska man inte.
Men den här låten, den heter ju So What's New.
Mm.
Jag tänkte att så här, det är väl lite passande idag.
Mm. Mm.
Ska vi prata om något som är både gammalt och nytt, eller?
Just det.
Mm. Mm. Nytt för somliga, kanske lite äldre för andra. Vad kan det vara?
Nytt för de flesta tror jag att det kommer att vara faktiskt.
Ja, ja.
Och inte minst ja, men lite av ett paradigmskifte egentligen, hur man tänker kring vissa saker.
Mm. Mm. Precis. Och hållbarhet och därtill relaterade saker är ju ett tema som vi tar upp i podden ibland, eller hur?
Och den här podden heter alltså Kreditvärlden och det är med Louis, det är du.
Mm. Och sen Gabriel, det är du.
Det är jag.
Mm.
Och den handlar ju om egentligen om kreditmarknaden, finansiella marknader.
Mm.
Ja, hur vi finansierar olika saker.
Mm.
Ofta är det ju alltså så här, bolag.
Ja, precis.
Ja, sånt som man kan handla med.
Ja, ja. Företagsobligationer kan
det. Men som du är inne på, alltså, vi har ju lite andra hållbarhet.
Mm.
Ja, ett paradigmskifte.
Ja, men så här, hållbar finansiering i sig växer ju väldigt kraftigt.
Mm.
Och vi har ju pratat en del om gröna obligationer och så tidigare.
Mm.
Det finns ju en annan del av marknaden, det här med sociala obligationer.
Nej, det är inte lika välkänt.
Det har vi inte pratat så mycket om.
Nej, inte vi heller.
Har det visat sig.
Nej.
Nej. Och då tänkte vi att vi skulle ta och råda bot på det idag.
Ja.
Och försöka reda ut begreppen, för det gillar vi ju, eller hur?
Mm.
Mm. Och då i vår lilla podd så har vi ju gärna experter som kan hjälpa till när vi inte kan själva. Och då har vi icke mindre än två experter idag.
Mm.
Så det här kommer ju bli ett kanonavsnitt, tänker jag. Då har vi dels Jenny Karenko. Du är partner på Utfallsfonden.
Hej.
Välkommen.
Tack så mycket.
Och även Carolina Skog. Och du är finansieringsstrateg på Stadsmissionen.
Ja, hej.
Välkommen också.
Tack.
Och det här känner jag direkt så här. Vi har både någon som håller på med finansieringen och någon som håller på med, ska vi säga, social verksamhet då. Så jag tänker det är en ganska bra kombo. För det vi ska prata om idag är nämligen något som kallas för utfallslänkad finansiering.
Mm.
Och då tänker jag direkt, Gabriel, det var ett ganska svårt ord.
Ja.
Eller vad tycker du?
Ja, nej, men absolut.
Förstår man vad man menar när man säger det? Det här är utfallslänkat.
Ja, jag tänker att ska vi inte fråga helt enkelt Jenny, vad menas med det?
Ja, utfallslänkad finansiering innebär egentligen att villkoren i finansieringsinstrumentet är avhängiga av de resultat eller det utfall som skapas av de insatser som finansieringen ska gå till.
Är det ett socialt utfall då? Liksom en socialt mål eller något sånt? Eller?
Ja, precis.
Okay.
Och det viktiga i utfallslänkad finansiering det är ju att man inte sätter mål som varande genomförda aktiviteter. Utan man utgår från det problem som man försöker minska eller lösa. Till exempel hemlöshet eller utanförskap eller skolmisslyckanden eller vad det nu än är för socialt samhällsproblem. Och då är det mätbara effekter, mätbara minskningar på den typen av, eller den, de problem som man vill lösa som man är efter. Och det är det vi kallar för ett utfall.
Men Louis, och det här låter ju som en ganska stor skillnad mot de flesta finansieringar, särskilt som vi brukar prata om i den här podden eller på kreditmarknaden. För då sätter man ju ersättningen i förväg beroende på ens bedömning av riskerna med det man ska finansiera. Här är det liksom nästan omvänt att finansieringen eller liksom avkastningen på ens finansiering är beroende av om bolaget lyckas bra snarare än om det lyckas dåligt.
Ja, och det beror lite grann på, nu sa du bolaget lyckas bra, jag skulle säga det beror helt och hållet på, det behöver inte vara ett bolag som ska lyckas bra och då sätter man gärna likhetstecken med att bolaget ska bli väldigt lönsamt eller något liknande. Det vi länkar utfallsfinansiering till är ju hur väl de insatser som finansieras, om sen de utförs av en kommun eller en idéburen aktör eller ett bolag.
Mm.
Men hur väl de lyckas med det som de har föresatt sig.
Mm.
Om man sätter naturligtvis villkoren från början så att de är kända.
Mm.
Det vill säga att man säger ju från början så här att ja, men om vi hjälper så här många personer, om vi lyckas med det i den här utsträckningen, då ska villkoren se ut så här. Mm. Och lyckas vi ännu bättre så ska villkoren se ut så här. Så att villkoren är ju kända, men de är inte knutna till, vad ska man säga, risken i emittenten, utan de är knutna till risken i insatsen, utfallsrisken.
Projektfinansiering.
Ja, på nätet kan man säga det.
Ja, precis. Men så här, vi kommer tillbaka lite, för att det finns en annan typ av finansiering som påminner om det här, men inte riktigt. Vi kan reda ut det mer. Men jag tänkte först kanske vi bara ska ta lite kort kring vad är utfallsfonden, om vi börjar där.
Utfallsfonden är den första svenska fonden som kan finansiera så kallade sociala utfallskontrakt. Mm. Och med sociala utfallskontrakt menar vi att fonden kan finansiera den här typen av insatser som jag precis beskrev. Mm. Och vänta tills dess att utfallen blir mätbart synliga och då få tillbaka sina pengar. Antingen eller i de allra flesta fall genom att en offentlig motpart betalar för resultaten. Så ett konkret exempel skulle kunna vara att vi finansierar Stadsmissionens arbete med hemlösa under kanske 5 år. Och man kommer från början överens om hur det ska ske och vad det ska kosta. Och man kommer också överens om med en kommun om att om Stadsmissionen lyckas till de här nivåerna, då ska kommunen betala för de resultaten. Mm. Och det är så vi får tillbaka våra pengar.
Och hur länge har den här utfallsfonden funnits då?
Utfallsfonden har funnits i ett år. Och vi förvaltar 350 miljoner kronor. Så det är ju det är mycket pengar, men det är väldigt lite pengar samtidigt i den här kontexten. Det är i huvudsak pengar från Europeiska investeringsfonden och statliga Saminvest. Så det här är en form av pilotfond för att etablera i hög utsträckning det här arbetssättet och den här finansieringsmetodiken i Sverige.
För att det är lite så att det här är det större utomlands i vissa länder speciellt än i Sverige. Så till exempel USA eller England.
Ja, England och Frankrike ligger ganska långt framme. Ja. Även Beneluxländerna, Tyskland ligger också ganska långt framme. Vi får ibland frågan, varför har det inte slagit igenom i större utsträckning? De här modellerna är ju kända sedan 15 år tillbaka. Vi har inte uppfunnit dem. Varför har det inte fått större genomslag i Sverige? Och jag tror att svar på den frågan är att vi har ju ett enormt decentraliserat system. Ett litet land, men ändå 290 självstyrande kommuner. Mm. Både Frankrike och England är ju väldigt mycket mer centraliserade länder. Och då är det, då finns det liksom, då kan till och med staten gå ut och så att säga, göra utfallsupphandlingar eller beställa utfall då på ganska stor nivå. Så det finns en annan volym.
Ja, det där väcker ju en del frågor i sig. Det måste vi också komma tillbaka till. Men jag tänkte först kanske bara, Carolina, nu måste du berätta lite mer om Stadsmissionen. Jag tror att många känner ju till Stadsmissionen men kanske ändå inte riktigt vet så mycket.
Precis. Jag tror många känner till Stadsmissionen. Vi har ju vissa verksamheter som folk ser. Vi har second hand butiker som jag tror många har sett. Och jag tror många förknippar oss med insatser för de vi då kallar för akut hemlösa. De som behöver någonstans att sova liksom, i natt. Mm. Och där är vi och gör verksamhet. Men vi gör oerhört mycket mer än det. Vi har 10 Stadsmissioner runt om i landet.
10?
10 stycken. Mm. Mm. Om man säger så här, när man... Det Stadsmissionen gör specifikt när man jämför oss med andra idéburorganisationer är att vi är en utförande organisation. Vi bedriver verksamhet och vi bedriver den verksamheten professionellt. Det vill säga vi anställer personer som bedriver verksamhet. Och sen har vi också volontärer som hjälper till, men de är aldrig kärnan.
Ja, just det.
Och då bedriver vi till exempel... olika typer av boendelösningar, allt från de som behöver då någonstans att sova i natt till att vi också har en del verksamhet till de som behöver en varaktig bostad. Den tror jag vi kan komma tillbaka till. Och vi drivs av att fånga upp de som ingen annan fångar upp. Så vi är ganska mycket en spegel mot det offentliga, de som... liksom sprickorna i det offentliga stödsystemet, de som faller mellan olika mellan stolarna och inte fel någon annanstans, de kan komma till oss och vår verksamhet utvecklas så hela tiden för att vara i de behoven.
Har sprickorna blivit större eller mindre?
Vår bild är att sprickorna i Sveriges stödsystem ökar. Vi uppfattar, om man tittar de senaste åren, att vi får fler besök och att människor kommer till oss med lite nya typer av behov.
Mm, till exempel?
Det vanligaste är att de kommer till oss och behöver hjälp med mat. Att man inte har råd med mat. Det är faktiskt en väldigt, väldigt vanlig fråga. Det har ökat och vi är lite sådana nya grupper som kommer och ber om faktiskt behov av mat. Och vi delar ju ut mat på olika sätt.
Inflationsuppgången? Eller?
Det handlar väldigt mycket om inflations. Maten har blivit dyrare och då blir det svårare att få upp. Det är också väldigt många som kommer till oss och antingen vid första kontakten eller när vi har pratat med dem ett tag inte har en bra bostad. Eller har liksom en stadig bostad, en bostad som är rimlig utifrån den inkomst man faktiskt har. Det är inte så många som kommer till oss för det, men när man kommer till mötesplats så är det ofta det som är det underliggande behovet.
Och problemet då liksom.
Ja, det är ofta liksom ett grundproblem i att man inte får ihop livet på olika sätt.
Ja, okej.
Så man kanske inte är hemlös.
Nej.
Men man kanske har en, det kallas osäker ställning på bostadsmarknaden.
Precis. Och vi pratar då om den dolda hemlösheten. Vi har ju en hemlöshet som mäts och där vi har en socialtjänstlag som träder i kraft. Där man liksom verkligen är akut hemlös kan man gå till socialen och få hjälp med en kortsiktig lösning. Men utöver det så har vi i Sverige idag en ganska stor dold hemlöshet. De bor någonstans, men det är inte på gatan och syns inte för oss andra.
Mm.
Men det är ju då personer som bor på en svart marknad eller en andrahandsmarknad som är osäker och flyttar ofta. Liksom. Eller flyttar runt bland familj och vänner, men man har inte en stadig bostad. Man kan inte en bostad av god kvalitet. Och kanske inte en bostad då som man egentligen har råd med, för de bostäder som finns tillgängliga på den här marknaden är ju ofta väldigt, väldigt dyra.
Mm. Finns det några siffror på hur stor
det den gör ju inte är? Det är därför vi benämner den dolda hemlösheten. Mm. Det finns faktiskt ingen idag som vet hur många människor det här berörs. Framförallt vet vi ingen som vet hur många som bor svart. Det är ju liksom, per definition svårt att fånga in.
Mm.
Men gissningsvis har, som du säger, den problematiken verkar ha ökat då, eller?
Ja, det uppfattar vi att jag möter ingen som hävdar att det liksom inte ökar. Till exempel Socialstyrelsen som mäter den akuta hemlösheten säger också att deras bild är att det vi kallar då den strukturella hemlösheten ökar. Och även mätningar från Boverket som försöker fånga in detta pekar på att den ökar. De pekar på att det finns ungefär 50 000 hushåll som bor trångt och också har en ansträngd boendeekonomi. Det är en indikator på att de inte bor i en lämplig bostad.
Mm. Vad finns det för vägar in på liksom den ordinarie bostadsmarknaden för att liksom få en bättre situation för dem idag? För att, som du säger, de är inte hemlös. Mm. Man kanske inte heller ens, men man kanske inte har ett missbruk eller något sånt.
Nej,
där.
Det är absolut inte.
Och, så då får man kanske inte heller hjälp av socialtjänsten, som är väl de som ska hjälpa människor som far illa i Sverige.
Nej, precis. Rättspraxis i Sverige är ju att du inte kan liksom kräva stöd från socialen förrän du är akut hemlös. Det vill säga, du har ingenstans att sova i natt.
Mm.
Före det.
Alltså att om du har ett svart boende, säger du, andra hand, då har du inte rätt att kräva så hjälp. Liksom.
Nej, det har du inte. Sen kan ju kommunen ändå göra det. Men du har inte rätt att få det. Och många kommuner ger inte stöd förrän det är akut.
Mm. Det låter ju lite moment 22 på
det blir vis, det blir absolut moment 22. Och liksom, så då en familj som kanske då söker och säger du är inte akut hemlös. Då, det som händer ju då är ju att deras liv inte liksom, hänger ihop. Deras möjlighet att liksom, få klara utbildning, få barnen att klara skolan och få föräldrarna att få ett fast jobb är utsiktningslös. Så det blir ju ofta en väldigt, väldigt negativ spiral som i värsta fall slutar med att de är akut hemlösa och då har rätt till lösningar som är oerhört dyra. De akuta boendelösningarna är ju oerhört dyra för kommunen. Mm. Det finns ju siffror när man pratar, kommunen betalar 30 000 kronor per natt.
Oj! Mm.
Så det är ju liksom samhällsekonomiskt är detta oerhört
dåligt. Det är mer eller mindre att dåligt. Man bor på något hotell nästan.
Det är hotellösningar. Ja, det är hotell och värmen. Och vägen in som finns är att det är ganska många kommuner som jobbar med det som kallas för sociala kontrakt. Där kommuner då får ett x antal lägenheter från antingen allmännyttan eller privata hyresvärdar som man då tillfälligt, kanske ett år, hyr ut till den här gruppen. Det är väl den största vägen in. Mm. Och det har växt jättemycket i Sverige idag, men det matchar fortfarande inte behoven. Så det är många som inte heller får den åtgärden. Utan,
Man har stora kostnader för samhället för de akut hemlösa.
Mm.
Och potentiellt stora kostnader för de som inte får ett fäste på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden, låter det som.
Mm.
Så det är stora kostnader idag. Då kan det vara ganska tufft kanske att säga att vi behöver satsa mer pengar på att hjälpa folk att hitta nya vägar för de som har en osäker ställning till exempel. Det är svårt kanske att få igenom, givet att det är ganska ansträngd ekonomi i kommuner överallt.
Ja, men det är ju där ganska mycket vi hamnar. Socialtjänsterna i Sveriges kommuner är ju väldigt, väldigt ansträngda. Alltså de slår ju ifrån sig tyngden att behöva hjälpa den här gruppen.
Mm.
Så där ser vi en väldigt tydlig trend att kommunerna i allt mindre utsträckning hjälper den här gruppen. Mm. Och det är ju en form av stresssymptom att socialtjänsten säger, men vi har så mycket annat vi behöver göra, vilket vi alla vet att de har. Så då slår de från sig det här och tittar på, vad måste vi göra? Men vad tar de där människorna vägen då?
Mm.
Vad ska de vända sig? Och man kan vända sig till Stadsmissionen. Det finns ett antal andra idébolag som inte hjälper dem.
Mm.
Men framförallt så finns det då en svart marknad som står och välkomnar de här personerna i sin famn. Och det är en väldigt dålig omständighet i livet att vara sitta händerna på den marknaden.
Precis, för det offentliga så blir det ändå en billigare lösning, för att om man säger att det inte är ett problem så behöver man ju inte ta i det då, antar jag.
Precis, och där finns ju också fenomenet social dumping, att kommunerna ägnar sig att trycka de här medborgarna mellan sig.
Mm.
Att en väldigt kortlivsrättning lösning för en kommun kan ju vara att personerna flyttar till en annan kommun.
Just det. Kommer du ihåg det, Gabriel? Det pratade vi om i podden en gång med Filipstads kommun. Fick en del sådana mottagare, visade sig.
Mm.
Så det är det exemplet, att man försöker få dem att flytta till någon annan kommun, helt enkelt.
Mm.
Och då är man tillbaka till det du sa med, Jenny, med det här decentraliserade systemet då, kontra vissa andra länder. Så att det är, man har tryckt ner ansvaret då egentligen på kommunerna. Och man inte tar något övergripande. Men då, om man ska prata om hur ni arbetar nu tillsammans, hur kan det se ut då i ett sånt här projekt som ni finansierar dem från Utfallsfonden?
Ja, men det skulle kunna se ut så till exempel att vi gemensamt då kommer överens med en kommun om att det här är en målgrupp som de ska hjälpa. Men där de då inte ska betala för de här aktiviteterna, utan där de ska betala för resultaten istället.
Mm. Så per person som får, som inte är hemlös längre.
Ja, typen. Precis. Och då gör man så att man kommer överens med kommunen om hur många individer eller familjer som ska kunna få hjälp i den här insatsen. Man möjliggör för kommunen också att ha viss kontroll över vem som får hjälpen, så att de kan välja ut de individer eller de familjer som som mest behöver hjälp, och att kommunen behåller en viss kontroll över vem det är som kommer in i insatsen. Så det finns en form av liksom remissförfarande, kan man säga, att kommunen remitterar vissa personer som inte kan få hjälp i kommunens ordinarie socialtjänstverksamhet, som Carolina då beskriver.
Just det.
Mm. Och så remitteras de här individerna till Stadsmissionen. Stadsmissionen har då finansiering från oss under 5 år, säger vi. Och deras uppgift på Stadsmissionen då blir att säkerställa att de fastighetsägare som vi har ett samarbetsavtal med frigör tillräckligt många bostäder, matchar de här individerna med rätt sorts bostad och rätt hyresnivå och så vidare. Hjälper till med den här mjuka förvaltningen, de här psykosociala insatserna, stöttar liksom de boende, men också stöttar och finns som trygghet för fastighetsägare, eftersom de till en början då också står på kontraktet.
Ja,
och under den här tiden som Stadsmissionen har på sig att se till att de här familjerna inte längre är hemlösa, utan att de varaktigt har ett stabilt eget boende, så avropar de finansiering från oss hela, alltså löpande då, för sina kostnader.
Okay.
Och sen gör man en uppföljning av hur har det då gått för de här individerna. Och då har man på förhand kommit överens med kommunen om hur mycket de ska betala per familj som inte längre är hemlös, till exempel. Och så gör man den utvärderingen, och sen så betalar då kommunen för det här. Och då har det ofta uppstått värden i kommunen redan som de då, eller resursfrigörelse, man ska inte kalla det för besparingar, för de måste ju inte skära ner på egen verksamhet, men de kanske har friat upp resurser som då gör att det blir lättare och det blir försvarbart för kommunen att faktiskt då lägga de här pengarna då, istället för att själv finansiera de här aktiviteterna från början. Och jag skulle vilja kort bara tillägga lite grann också det här med liksom den utmaningen egentligen är inte att bara lägga mer pengar på problemen, så att säga. Va? Det inte, handlar inte bara om att staten, kommuner, regioner måste liksom frigöra mer budget och lägga mer pengar på att lösa de här olika problemen, utan som det ser ut nu så kommer vi behöva producera 125% välfärd med 75% av resurserna i framtiden. Och jag tror att det var SKR som gjorde en beräkning att om vi fortsätter att producera vård- och omsorgsinsatser som vi gör idag, så kommer alla individer som kommer ut på arbetsmarknaden fram till 2030 behöva välja ett vård- och omsorgsyrke. Så det faller ju på sin egen orimlighet. Vi måste jobba smartare. Så det handlar inte bara om att liksom skjuta upp en betalning i framtiden eller att liksom överbrygga en budgetproblematik här. Det handlar också om att föra i bevis att smartare, annorlunda, mer preventiva sätt att arbeta, att de är ekonomiskt försvarbara. Och då kan det ju faktiskt vara just så att fördelningen i ansvaret för vem ska ta hand om den här gruppen. Det kanske inte är kommunen som ska göra det någonsin, utan det kanske är civilsamhället som är bättre på att jobba med den här gruppen än vad kommunens socialsekreterare kanske då är, eller vad de faktiskt ska syssla med. Men då måste det finnas en finansieringslösning. Det måste finnas en betalningsvilja, och vi måste förstå vilka värden som faktiskt skapas i systemet. Och genom att jobba på det här sättet med Stadsmissionen så får vi ju ett bevis på vad Stadsmissionens insatser faktiskt skapar för resultat. Så tanken är ju att om Stadsmissionen sen skalar upp de här lösningarna till alla kommuner i Sverige, jag överdriver lite grann, då är ju inte tanken att utfallsfonden hela tiden ska finansiera det, därför att då är det ju bevisat att det är både ekonomiskt försvarbart, mänskligt försvarbart och liksom lönt att jobba på det här sättet.
Men så ni tänker er själva att ni är med i liksom det här inledningsskedet, och sen skulle det här lyckas och falla ut väl och är beprövat, då kan ni gå vidare till något annat område till exempel. Skulle det kunna vara så, eller?
Ja, så skulle det kunna vara, men vi kan ju naturligtvis fortsätta finansiera Stadsmissionen i andra kommuner. Alla kommuner hävdar ju att det ser lite annorlunda ut hemma hos just dem. Och därför så absolut, vi kan ju fortsätta vara med, men jag tror att grundbudskapet är att vi finns ju där för att ta en utfallsrisk om utfallet är osäkert. Vi är inte bara där för att brygga över en budgetproblematik, utan vi finns ju där för att ta risk på att utfallet är osäkert. Och om Stadsmissionen i det här fallet inte lyckas med målen, då blir det ju, om kommunen skulle betala för det här själv, bara en kostnadsökning. Så till exempel ska ju inte utfallsfinansiering användas för att lägga om benbrott. Alltså vi vet att om någon bryter benet och får gips så läker det. Det finns ingen osäkerhet i det. Det vet vi att det är nödvändigt och lönsamt och liksom klokt att göra så. Och då behövs ingen utfallsfinansiering, utan utfallsfinansiering är ju när det finns en osäkerhet i utfallet.
Komplexitet.
Ja, komplexa problem. Man har tidigare så att säga, kanske problem som man inte just lyckas lösa i det existerande systemet. Och där det inte finns tillräckligt bevis heller för hur
men
det faktiskt
sen är du inne på en annan grej. Nu kallar du det i och för sig smartare lösning. Men man är inne på det här, hur effektiv är man inom den offentliga sektorn med att utföra vissa uppdrag? Och jag tror att du har sagt det någon gång, att ni på Stadsmissionen är ju så att säga beprövat effektiva. Alltså ni har evidens för att ni vet vad ni håller på med och att ni kan utföra till en rimlig kostnad.
Ja, vi jobbar ju när vi utvecklar våra verksamheter oerhört nära akademin och forskare, och har ju introducerat metoder, evidensbaserade metoder från andra länder till Sverige.
Okay.
Och en sån är metoden Bostad först.
Vad är det för?
Det är ett sätt att arbeta med hemlösa personer där man just börjar med bostaden. Man först ger personen en bostad och sen utifrån bostaden ger ett individbaserat stöd för att allt annat i livet sen ska kunna lösa sig.
Ja.
Och det här är helt motsats till hur man har jobbat traditionellt i Sverige, där man har istället jobbat med en bostadstrappa, där man har först fått liksom en akut insats och sen har det funnits som en trappa av bostäder. Då tanken är att man ska liksom förtjäna Okay. Man ska skärpa sig och sen när man har skärpt sig, då får man en bostad. Mm. Och där finns det där. Evidensen är väldigt tydlig. Bostadstrappan är ineffektiv.
Okay.
Det funkar jättedåligt.
För det är lättare att man ramlar ner ett trappsteg. Exakt. Än att man ramlar ner alla trappsteg.
Ja. Eller många ramlar ner alla trappsteg. Man går upp 2, 3 och så. Okay. Det är väldigt, man får börja om den här karusellen. Mm. Om och om igen. Mm. Eftersom bostaden är en grund för att du ska orka ta hand om ditt missbruk. Klara liksom, det är en utbildning. Så. Och då finns det då jättegod evidens att bostad först är effektivt.
Mm, just det.
Man, internationellt säger man har ungefär förväntad effektivitet på 80%. Och vi har jobbat med det här några år. Och vi har 80% som man säger, lyckande grad i den här verksamheten. Så det här är ju någonting som funkar.
Ja,
baserat också, precis som Jenny säger, att vi har väldigt hög kompetens på bemötande. Att, liksom, att jobba, göra de här individbaserade insatserna. Och det är också en fördel med att göra det som en idéburen organisation, som är en nyckel för att lyckas. Det är också att vi på ett helt annat sätt kan komma nära de som behöver hjälp.
Mm.
För till oss kan man vara ärliga. Det kostar ingenting. Du riskerar ingenting att till exempel till en av våra boendestödjande erkänna att du kanske faktiskt tog lite knark fast du sa i intervjun att du inte gjorde det.
Mm.
Och då får du, det får ingen negativ konsekvens, utan det leder till ett samtal. Okej, hur ska vi jobba med det då?
Mm.
Hade du sagt det till din socialtjänsthandläggare så hade det kunnat, hade du till exempel kunnat riskera att förlora ett kontrakt.
Ja, just det.
Så det är en skillnad att vi har en mycket bättre möjlighet att verkligen komma nära och få grepp av människors problem och hjälpa dem där de står.
Men
och det är det som funkar.
Precis, för att det förtroendet som ni har arbetat upp då, kan man säga, under årens gång är väl någonting då som blir väldigt viktigt, antar jag. För att i den här processen är ju fastighetsbolagen rätt viktiga också. För de ska ju då stå för den här bostaden, och det kan ju vara privata fastighetsbolag.
Exakt.
Som då upplåter lägenheter. Mm. Tack vare att ni, att man litar på er då, kan man säga, eller hur?
Precis,
så då
det bygger helt på det. Vi samarbetar då med privata fastighetsägare som upplåter kontrakt till oss.
Mm.
Och för de här kontrakten släpper tillträdeskraven.
Mm.
Normalt sett har ju nästan alla fastighetsägare tillträdeskravet. Man gör en prövning.
Just det.
Om man tycker att den här personen så, man bedömer att
och då ska man ha kanske ha jobb och inga skulder. Och
precis,
inga
man ska ofta, så, ideellt sett ska man ha heltidsjobb och inga skulder. Och då ska man ju släppa på det för de här individerna, för att de ska få en chans att få kontraktet. Och det är där vi då finns mellan som en part som då både fastighetsägaren kan lita på och den som flyttar in kan lita på och kommunen som litar på. Och vi har ju möjlighet att vara den parten. Vi har ju funnits i 100 år och gjort det här. Så vi kan ju lova att finnas långsiktigt.
Mm.
Just det.
Jag tänker lite på, ibland så pratar vi ju, eller i podden eller på kredit, om att the devil is in the details.
Mm.
Och jag tänker på det, Jenny.
Inte bekant.
Ja, att när det finns evidens för metoderna, hörde vi precis, och det är ju liksom kanske i efterhand eller på makronivå då, att man kan se vad som funkar och inte. Det som är klurigt, tänker jag, med att få med också de som eventuellt ska finansiera allt det här i efterhand, hur man kan visa på vad som har gett effekt och inte. Alltså hur, för det har väl varit en diskussion om sådana här sociala utfallsmodeller genom historien, att men hur ska vi kunna veta vilka insatser som har gett vilka resultat? Hur löser ni det? Eller har ni, liksom, har ni någon lösning på det med, i fonden?
Ja.
Ja, men, bra.
Exakt. Vi har tänkt på allt. Nej då, men en jättevanlig invändning till sociala insatser generellt sett är att det inte skulle gå att mäta utfallen. Och så tycker man att det är mycket lättare att mäta utfall av gröna insatser, att det är så här många ton koldioxid som har sparats och så vidare. Jag vill hävda med en dåres envishet att det är inte alls svårt att mäta sociala utfall, därför att man måste bara börja med att bestämma sig för att det är bättre att ha ungefär rätt än exakt fel.
Mm.
Därför att om man sätter ambitionsnivån att vi ska verkligen kunna utreda på marginalen exakt vad som har gett vilken effekt, så kommer vi ju inte att klara det. Men det gör vi inte med det gröna heller, därför att det finns otroligt många scope 3, scope 4, scope 5 som kan ske som en funktion av någonting som vi gör som får miljömässiga effekter någon annanstans eller inte. Så det är det första, och det innebär ju då att när man har kommit, när man har landat i att det är bättre att ha ungefär rätt, så kommer man ju överens om indikatorer som är godtagbara, som är goda indikatorer på att en förändring har skett. Och de är inte perfekta kanske alltid, men det är gott nog. Och det är samma sak att man kan till exempel då, när det gäller hemlöshet, så kan man ju då titta på evidens, och så kan man säga, och det är för det har ju beforskats och folk har studerat livsstilsförändringar och så vidare, så kan man säga så här till exempel att ja, om en person faktiskt får ett kontrakt i sitt eget namn och lyckas behålla det i ett år, så är det väldigt sannolikt att de är på rätt väg och att de kommer kunna behålla det ytterligare. Finns det en garanti för att de aldrig kommer att trilla tillbaks igen? Nej, men sannolikheten är ganska stor att de nu är på ett mycket, mycket bättre ställe än vad de var innan. Och är det då just vår insats som har gjort att de har behållit det här? Eller är det att de också träffade en flickvän som var jättetrevlig och som gjorde att de blev mycket lyckligare och så vidare? Ja, det så skulle det kunna vara. Men vi accepterar den osäkerheten. Och så länge alla parter accepterar den osäkerheten. Och det gör vi ju även i till exempel ja, när vi gör andra insatser. Vad är det som säger till exempel att nu tog jag en Alvedon i morse, är 100% av att jag inte har ont i huvudet idag, är det Alvedonen, eller är det att jag också drack ett glas vatten, eller är det att jag blev på gott humör, eller att jag inte är stressad? Alltså, vi accepterar ju osäkerheten.
Nästan i... kommer man in på filosofiska frågor.
Ja, men jag tror att poängen jag försöker göra är att vi accepterar den osäkerheten redan i så många andra situationer i livet och i ekonomin och i samhället. Så att jag är förvånad över att vi inte också accepterar den osäkerheten när det gäller sociala insatser. Jag upplever ibland att den nästan drivs som någon form av försvar för att inte göra saker och ting.
Inte försöka mäta till exempel.
Ja, eller anledningen till, alltså antingen till att inte göra någonting åt problemet överhuvudtaget, för vi kan ändå inte se någon effekt, eller det går inte att mäta någon effekt. Det andra är att jag tror, och här är Stadsmissionen absolut ett undantag, och jättemånga andra idéburna aktörer också, men det har funnits en tradition bland både offentlig och idéburen verksamhet att faktiskt inte mäta om man gör någon skillnad. Och när det då helt plötsligt kommer krav på det, då säger man gärna, det går inte att mäta det vi gör, men vi vet att det är bra. Så att det finns också ett litet motstånd hos i den offentliga sektorn framförallt, men även hos vissa idéberättare. Så att jag tror att successivt så flyttar vi fram positionerna när det gäller mätbarhet av sociala utfall. Det går att mäta. Det finns massor med indikatorer, och dessutom så befinner vi oss ju i ett land där vi samlar in otroligt mycket data.
Men det är ju, om man får... alltså det... att vi samlar in mycket data i Sverige är väl också för att vi jagar kanske effektivitet och ansvar i väldigt mycket. Jag bara tänker, om man lägger ett svenskt förvaltningspolitiskt raster eller så här, vem gör vad och varför, så är det ofta väldigt viktigt att, ni får gärna säga emot, men är det inte lite så att vi har en rättighetsbaserad kultur i Sverige? Att om du får en insats, om du får någonting, eller om kommunen med skattepengar ska göra någonting, så måste det vara för att det är rätt målgrupp, rätt sak enligt förutbestämda regler, snarare än vad vi tror ger mest effekt.
Jo, men så kan det ju vara. Men det jag menar med att vi samlar in väldigt mycket data i Sverige är ju att vi... på gott och ont så har vi ju enorma rapporteringskrav på olika offentliga verksamheter, och vi samlar in data om hur många liksom, är alla familjer, liksom, kommer de på sina BVC-möten eller inte och så vidare. Det innebär ju att vi i data som redan samlas in kan hitta en hel del indikatorer, och jag kan ge ett exempel på någonting som folk säger så att det där går inte att mäta. Jag var involverad i ett projekt i Stockholms stad för många år sedan nu där man skulle försöka avhjälpa så kallad omsorgssvikt. Och det innebär att familjer helt enkelt antingen inte är kompetenta nog eller inte liksom prioriterar att ge barnen de fysiska och kognitiva förutsättningar som de ska ha för att klara sig bra i livet. Då säger man att det går inte att mäta omsorgssvikt. Nej, du kan ju inte gå in i liksom folks hem och kolla hur de beter sig mot sina barn. Vi kan sätta upp liksom videoövervakning, det är ju helt orimligt naturligtvis. Men hur ska vi då kunna se om det sker en förflyttning? Och då kunde man se att i de familjer där man misstänkte omsorgssvikt så kom man just inte på sina BVC-besök. Barnen var inte inskrivna i förskolan, de var inte inskrivna på dagis, de kom inte på öppna förskolan heller och så vidare. Deras barn var inte vaccinerade och så. Och då kan man säga så här, men då mäter vi vaccinationsgrad. Vi mäter om man kommer på sina BVC-besök. Är det ett perfekt mått på att omsorgssvikten är avhjälpt? Nej, det är det inte. Men är det en god indikator på att det har skett en positiv förflyttning? Ja. Mm. Och om man kan vara överens om det så är det ju ett mått som ger oss en indikation på att det har skett en positiv förflyttning. Mm. Och det kan vi vara överens om. Så i de här finansiella instrumenten, i såväl sociala obligationer eller sociala utfallskontrakt, så krävs det bara att vi är eniga om att det här är godtagbara indikatorer på en positiv förflyttning.
Men apropå då inspiration och så kanske det här tankesättet skulle kunna må bra av att spridas mer i det offentliga, om man då tänker på all den data som du säger, Gabriel, som samlas in, att börja använda den och våga ställa krav efter den och följa den. Men det är klart att konsekvensen kan bli jobbig då, att oj, här har vi ett stort problem som uppenbarligen inte löses, eller vi har jättemycket pengar på det här området men de facto har det inte hänt någon förändring.
Nej, och det tyvärr så har vi ju, vi har ju haft en kultur som sagt att samla in väldigt mycket data, men vi har också en kultur att styra på aktiviteter. Mm. Alltså, och det är väl det lite grann som är poängen med utfallsfonden och utfallsfonder i andra länder. Det är ju att man vill bidra till en omställning inom välfärdssystemet där man fokuserar på utfallen istället för på aktiviteterna. Ja. För varför är det egentligen så då rent filosofiskt? Varför ska vi lägga skattepengar på x antal hemtjänstminuter som vi ger till äldre? Varför lägger vi inte pengar på antal lyckliga och friska äldre, om ni förstår vad jag menar? Skillnaden är där.
Precis.
Och tyvärr har vi ju statsbidrag som är styrda på aktiviteter. Man får statsbidrag för att genomföra vissa aktiviteter, men om det ger några resultat eller inte, det följer vi inte upp i samma utsträckning. Vi har lagt 22 miljarder i Sverige under 5 år på att få en mer likvärdig skola till exempel. Och det har ju då kommuner fått för att genomföra ett antal aktiviteter som de bedömde vara bra för att få en mer likvärdig skola. När man sedan försöker följa upp det så kan ju då Skolverket inte se en enda effekt av detta. Och det är därför man har ju inte kravställt att det ska bli några effekter heller. Man har bara kravställt att man ska genomföra aktiviteter. Mm. Och det blir ett väldigt ineffektivt offentligt system. Och så att vi tror också att utfallsfinansiering och hela modellerna, tänket bakom utfallsfinansiering, kan bidra till att även det vi gör utan extern finansiering, det vi gör med våra egna skattemedel, kan få i större utsträckning en utfallsstyrning.
Men det är väl, och det är väl det, i det här paradigmskiftet som vi inte de lite innan. I så fall skulle det här skulle kunna innebära, som man kanske inte anar bara av, eller lyssnar på den här diskussionen. För det skulle ju betyda att man resurssätter i förväg någonting som kanske får effekt om flera år och kanske som ska betalas ut om flera år. Ja, jag vet inte om du har någon, jag tänker så här, om man, eftersom det är politiskt styrda verksamheter så är det ju val vart fjärde år, och här kanske man åtar sig kostnader som man ska betala vid lyckade utfall i och för sig då, men först efter nästa val, nästa mandatperiod. Hur ska väljarna kunna veta vem som de ska utkräva ansvar av?
Jag tror inte att det där egentligen är ett så stort problem. Som sagt, vi har ju massvis med olika kontrakt som ingår så på mycket längre perioder och så vidare. Och jag tror att det som väljarna framförallt vill se, det är ju att de människor som verkligen behöver hjälp får hjälp i Sverige, och att vi har ett starkt socialt skyddsnät, men också att vi har en effektiv offentlig ekonomi, att inte skattepengar slösas bort på saker och ting som inte skapa något värde för någon.
Mm.
Jag tror att det finns en liksom väldig samstämmighet, och det är vår upplevelse även från utfallsfondens sida då, att det finns en väldigt stor samstämmighet över alla partipolitiska färger egentligen, att vi måste ju strypa inflödet av män. Det finns ingen anledning att ha ett system som accepterar att antalet sjuka bara ökar och ökar och ökar och ökar, och så ska vi ta hand om dem. Att det inte skulle vara bättre att se till att folk får bli friska till exempel, att det inte skulle vara en bättre idé. Men det, och det här finansieringen spelar en roll i den omställningen till mer prevention, mer innovativa och smarta arbetssätt. Så på kort sikt så kommer vi fortsätta behöva ta hand om de som har problemet idag, samtidigt som vi finansierar nya arbetssätt som ska ge resultat imorgon. Mm. Men gör vi inte det så kommer vi till slut hamna i en situation där vi inte kan ge alla hjälp längre. Mm. Och då blir det politiska kriser och då blir folk avsatta, för att man, vi kan inte acceptera att 25% av alla elever går ut nian utan fullständiga betyg, till exempel.
Ja, men jag instämmer, det här handlar ju väldigt mycket om att komma åt de här tidiga förebyggande insatser som väldigt många pratar om. Och fånga, liksom, söker efter som en hal tvål. Men det finns ju massor tidiga insatser, förebyggande insatser som vi vet funkar. På bostadsområdet är ju en sån väldigt mycket att förebygga vräkning. Det vet vi ju, att det är så uppenbart väldigt mycket bättre att förebygga en vräkning, att agera tidigt så fort en hyra kommer lite sent och reda ut det med en betalningsplan än att faktiskt genomföra en vräkning. Det är sämre. Det är dyrt för alla involverade. Och det är en sån där sak som går att spåra väldigt lång tid. Ett barn som har varit med vräkningen i barndomen, det går att se att de har liksom sämre ekonomi 30 år senare. Det går att spåra. Och det har ju varit en massa offentliga utgifter längs den vägen. Och jag vill också säga någonting om vi från den idéburna sektorn har ju verkligen också liksom fångat upp det här paradigmskiftet. Vi är ju inte glada i den här aktivitetsbaserade återrapporteringen som vi ofta liksom ställs inför. När vi liksom får ett bidrag så är det vanligaste att man ska rapportera in liksom aktiviteter. Hur många personer har besökt en verksamhet. Det är ju inte tillfredsställande för oss. Så får vi göra det, men det är inte tillfredsställande. Det svarar inte på frågan, är det rätt personer som kommer, till exempel. Så det läggs jättemycket arbete nu att istället hitta metoder för att mäta effekt i våra olika typer av program och aktiviteter och verksamheter.
Men känner ni att ni får respons eller gehör för den åsikten hos kommunerna till exempel, om ni säger det? Eller är det...
Ja, men vi är inte riktigt där hur det ska gå till. Så därför tror jag det är jättebra att det kommer in aktörer som utfalls av fonden som hjälper de här metoderna att komma på plats. För det är en resa att göra. Men det sker ett arbete, och det arbetet sker till exempel med liksom, alltså SIS, alltså svensk statisterings... de som sysslar med standard i Sverige är ju på den här bollen och jobbar med den här frågan, och det är en grundförutsättning för att kommunsektorn ska acceptera det. Så min bild är att det görs just nu ganska mycket grundarbete i de här frågorna, och vi som är liksom lite större idéburna aktörerna jobbar jättemycket med detta. Och en drivkraft här är ju CSRD.
För just det, rapporterings...
Ja. Vi tänker ju oss att om några år så kommer våra företagspartner vilja ha den här typen av siffror. Och det är det bästa vi kan göra då, att kunna leverera dem. Och det kan vi redan idag faktiskt ofta. Och där är någon sak jag ska säga. Vi är ofta lite förvånade att företag som skänker pengar till oss inte efterfrågar de här siffrorna. Vi har dem faktiskt ofta. De skulle kunna gå rakt in i företagens hållbarhetsredovisning om de bara frågade oss. Ja, eller hur? Så där finns också, det finns mycket som driver den här riktningen, och det är bra. Vi står på tårna och är absolut beredda att vara en del av den här förändringen.
Just det. Så vad ska vi tro avslutningsvis då? Kommer vi se mer av sånt här? Sen har vi ju, det finns ju även de här problemen som vi varit inne på, men brist på bostäder som är tillräckligt billiga och sånt där kanske är ett ytterligare problem. Men det kanske inte finansieras med de här utfallslänkade kontrakten, då är det mer, kan det vara sociala obligationer och liknande eller?
Ja, men om man ska dela din fråga i två, så här, kommer vi se mer av det här, så tror jag att vi kommer se mer av utfallslänkad finansiering. Och det är ju inte bara utfallskontrakt som vi jobbar med. Det finns ju nu en sån här som kallas för social project bond och sustainability linked bonds och så vidare. Där man har i mycket, mycket högre utsträckning då krav på att just mäta och rapportera på effekter och resultat snarare än på som i de traditionella obligationerna att man ska redovisa vad man har gjort med pengarna men inte vad man har åstadkommit för någonting. Och där tror jag också, precis som Caroline är inne på, att nya rapporteringskrav kommer att göra att både hela finansmarknaden men även enskilda investerare och företag kommer att vilja ha i mycket högre utsträckning bevis för att det som man gör med pengarna, att det också ger effekter. Mm. Och jag tror att vi i högre utsträckning kommer vilja se det även i den offentliga sektorn, även om det brukar vara lite mer trögrörligt. Så den första frågan, kommer vi se mer utfallslänkad finansiering? Det är redan på gång. Mm. Det växer redan. Kommer vi se mer sociala utfallskontrakt? Och det är ju den här typen av finansiering där då en offentlig motpart betalar för resultaten. Yes. Så tror ju vi det såklart, annars hade vi inte gett oss in i utfallsfonden. Naturligtvis tror vi att det kommer att växa, och vi tror att det finns ett växande behov för den här typen av finansiering också. Framförallt märker vi det nu i dialog med kommuner och regioner, att den kommunala ekonomin är ju tuff just nu. Och det, även om det skulle finnas evidensbaserade metoder som man känner till, som Carolina säger, så har man helt enkelt inte budget för det här just nu. Och då, samtidigt så vet man att gör man ingenting åt själva problemet, alltså problemet, det sociala problemet, så kommer man ju ändå behöva betala väldigt mycket mer i framtiden för att det här problemet växer. Så vi ser att det finns ett stort intresse från både kommuner och regioner att jobba med utfallsfinansiering och med utfallskontrakt. Mm. Sen är det nytt, och det är inte så många som kan det här ute på kommuner och regioner. Det är inte så jättemånga som har erfarenhet, det har inte gjorts jättemycket i Sverige. Och det är väl en del som vi jobbar väldigt mycket med nu, det är att liksom utbilda kommuner och regioner i det här sättet att tänka. Mm. Så det har ju liksom blivit en del av vår roll. Och om vi reser en fond till, vilket vi hoppas kunna göra om några år, då tror vi kanske att vi mer kan bli en renodlad utfallsfinansiär. Nu blir vi också en utfallsexpert. Alltså typ, hur modellerar man de här utfallen? Hur mäter man dem? Och sådär.
Just det.
Och någonting som talar för att det kommer gå i den här riktningen är att hela kommun Sverige sitter just nu och väntar på en ny socialtjänstlag som har aviserats. Mm. Och där är förväntningen att den i större utsträckningen idag kommer trycka på förebyggande insatser och på evidensbaserade insatser. Mm. Så där finns ganska mycket aktivitet nu i kommunerna i Sverige för att förbereda sig för det. Och då kommer de här frågorna kring, men vad är det egentligen när vi ska göra om det till verksamhet? Och det tror jag kommer leda till ett jättebra samtal. Och förhoppningsvis också styra den här riktningen att mer gå mot effekt och utfall än aktivitet.
Den här kommer ganska snart, eller?
Ja, jag kan inte säga nej, men regeringen har aviserat att den ska komma.
Mm. Mm. Får hålla utkik efter det då, Gabriel?
Jaha, absolut.
Mm. Jaha, ja, det fick vi lite saker att tänka på, eller?
Mm.
Jag fick det i alla fall.
Mm. Man pratar ju ofta om det här med impact-investering.
Just det, precis.
Inte bara så att säga...
Det här känns som att det är impact.
Ja, förhoppningsvis. Det är målet.
Ja, herregud, det är allra högst ut. Ja, väldigt mycket impact är det.
Mm. Mm. Så att du fick exempel på det också.
Ja. Ja, men fantastiskt. Vi är väldigt tacksamma att ni har kommit hit, båda två. Och jag tänkte, Gabriel, den här låten som vi har på slutet.
Ja, har vi pratat klart om att det var en annan låt på början? Men det kanske bara får vara så.
Ja, det får vara så.
Ja, man var lite extra glad i början.
Så. Ja, man var extra glad. Ja, fortfarande glad.
Men okej.
Okay. Ja. Det finns ju en gammal Bill Withers-låt som jag tycker skulle kunna passa här.
Okay.
Den heter Lean on Me.
Mm.
Den går lite ut på att just nu så kan du få luta dig på mig, Gabriel. Mm. Så att imorgon kanske jag behöver kunna luta mig på dig.
Fint.
Det är väl ganska fint budskap. Idag har vi José James.
Mm. Idag har vi förlitat oss, eller lutat på då Jenny och Carolina.
Mm, det har vi.
Så tack för att ni kom.
Ja.
Tack så mycket. Tack för möjligheten.
Och Gabriel, om man har frågor till podden, vad gör man då?
Alltså, man kan skriva brev att kreditvärlden.se eller på Twitter.
Precis.
Kreditvärlden.
Precis.
Eller haffa oss på gatan.
Ja, det går också bra. Ja. Och vi har fått in lite inspel på saker vi borde ta upp i podden. Vi får försöka återkomma till de grejerna.
Listan växer.
Ja.
Men vi hörs mer.
Ja, det gör vi.
Hej.
Tack för idag. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow.
see.